Men det handlar inte bara om det, utan sen kan det vara så här, om en rörelse, det är otroligt viktigt, men det kan ju också bli att det slår över att man tränar för mycket till exempel, mm. och det har ju också en negativ effekt.
Ja, eller om man kanske inte har så mycket resurser och så kör man liksom kondition.
Precis, och då blir det en stress för kroppen, eller att dricka väldigt mycket koffein har ju också en stor effekt, och det är alltså i vår community. Alltså på tal om studie, vi har fått tusentals DM på kvinnor som har upplevt mycket PMS eller PMDS, som har oregelbunden ägglossning, alltså alla de här sakerna, och sen så har de slutat med koffein och de har mått så, så mycket bättre.
Men du, this is a sign. Jag slutar idag. Nu slutar jag. 12 mars, nu slutar jag ett tag. Nu gör jag det.
Alltså jag tror att det är så bra för dig utifrån den plats du befinner dig på i livet. Empower her.
Välkomna till Empower Her podcast. Det är jag som är Sanne Josefsson och jag är även grundare av klädmärket Sanne Alexandra Stockholm. Jag vill inte att kvinnor ska behöva välja mellan design och komfort, och det är därför vi fokuserar på sköna underdelar som du kan lita på dag in och dag ut och i olika skeden av livet. Jag startade Empower Her podcast för att hylla kvinnor och våra unika resor med alla olika utmaningar vi möter på vägen. Empower Her-podden är mitt sätt att sprida inspiration, stärka kvinnor och visa att vi alla har potentialen att förverkliga våra drömmar och mål. Jag är också stolt över att berätta att huvudsponsor till Empower Her säsong 2 är Female Fund. Female Fund arbetar för att stärka kvinnor inom ekonomi och kapital. De vill skapa möjlighet för kvinnor att aktivera sig i investeringar, ägande, styrelser, bolagsledningar och ledande positioner i samhället. Jag vill tillsammans med Female Fund skapa förståelse för vikten av en jämställd ekonomi och eget sparkapital. Det gör vi genom att under säsongen belysa ämnet ekonomi och investeringar med våra otroliga gäster. Då vill jag välkomna er till ett nytt avsnitt av Empower Her podcast. Idag har jag en av två grundare i studion som jag kan få samtala med. Och de här två kvinnorna känner jag sedan tidigare. De driver ett företag och community för kvinnor som vill leva i synk med sin egen biologi. De har även skrivit en bok, släppt produkter och inspirerar och utbildar dagligen via deras Instagram-konto. Jag vill välkomna Susanna som är en av grundarna av Women Sync. Välkommen!
Yay. Tack snälla, det känns så fint att få vara med.
Tanken idag var ju att jag skulle samtala med både dig och Sara som är den andra grundaren. Men det slutade med att vi blev vi två idag.
Mm. Och nu känner jag mig lite halv utan henne, men det känns ändå så underbart att få sitta och prata med dig. Vi har ju ändå varit två gånger nu på en vecka.
Exakt, vi har ju massa häng nu för tiden.
Det är ändå lyxigt.
Faktiskt, och jag tänker så här, för alla lyssnare som inte känner till dig eller er, hur skulle man kunna beskriva dig och Sara? Vilka är ni? Du får göra lite presentation av Sara också.
Den här frågan tycker jag är så svår. Vem är ni? För det finns så många nyanser och lager i det beroende på vilket perspektiv man vill komma ifrån. Men ja, Sanne, vart börjar man?
Ni är ju vänner från början.
Ja, vi lärde ju känna varandra på gymnasiet. Och sen ungefär, ja vad blir det? 10 år senare så startade vi bolag tillsammans.
Hur gamla är ni nu?
32. Mm. Så att vi kommer egentligen från två helt olika perspektiv och bakgrunder. Vi är verkligen varandras motsatser i så mycket. Vilket också har varit en sån otrolig fördel när det kommer till att driva bolag. Men också ha en vän som är så olik. Alltså där jag tycker är utmanande, det är Saras gåvor, där hon känner det här är utanför min comfort zone, där känner jag mig stark. Så vi är verkligen varandras motsatser.
Ja, men ni synkar så bra. Fina synergier.
Ja, och det är ju verkligen, när det kommer till graviditet, hur vi upplevde våra graviditeter, då var det verkligen motsats till varandra. När det kommer till problematik, när det kommer till kvinnohälsa, då har vi också haft motsatt varandra. Så det som har varit det fina i det här har ju verkligen varit att om vi har kunnat dra nytta av de saker som vi pratar om, så kan alla kvinnor göra det, för att vi är så olika.
Det måste ju vara optimalt när ni ska sprida då inspiration och kunskap att ni inte har samma upplevelser. Så hur gamla var ni när ni känner varandra, sa du?
Vi träffade faktiskt varandra hos rektorn första dagen på gymnasiet, för vi båda började på ett annat gymnasium och sen så bytte vi till kunskap, hette det. Och där stod Sara och en annan kompis hos rektorn och så kom jag in där.
Vad sjukt!
Ja.
Så ni alla liksom fick ett ryck att så här, det här känns inte bra, jag måste byta.
Ja, och sen så när jag och Sara verkligen lärde känna varandra var faktiskt på McDonald's.
Ni jobbade där?
Det var vårt första jobb.
Jag älskar också att så här, om man tänker på det ni gör idag och den kunskap ni sprider idag, står ni där och käkar cheeseburgare?
Nej, vi stod och käkade paj och du vet, oj, jag råkar göra en glass lite fel, vill du ha? Ja,
men ändå så fint, för att det är ändå så här, alltså alla de här delarna av ens resa, alla de här stegen man har tagit, jobb man har haft, allt leder ju till något. Och det är så fint att kunna se det i efterhand.
Ja, och McDonald's var verkligen en bra skola. Mm. Och jag och Sara, man hade så här, varje vecka vilka som hade slagit rekord, exempelvis i driven, då skulle saker gå så snabbt som möjligt. Så jag och Sara stod som en duo och då var det så här, vi var bäst och det tyckte vi var svinkul.
Såklart.
Så att vi var ju verkligen ett team från början. Så att ja, det var egentligen i den vevan som vi lärde känna varandra. Och sen gjorde vi lite gymnasiearbeten och så tillsammans och så blev vi bästa vänner.
Men vad är det för typiska egenskaper som du har versus Sara?
Jag skulle säga, alltså Sara är ju, om man kollar energimässigt, så är ju hon projektor i human design för de som är insatta i det. Så att hon tycker inte riktigt om att stå i centrum. Hon är inte lika bekväm i det, men jag har väldigt lätt att knyta kontakter, nätverka. Jag är inte rädd för att få ett nej. Jag kan vara väldigt på det sättet. Men Sara är verkligen, jag tycker att hon är så jordad, grundad. Hon är också, alltså hon är så grym i allt hon tar för sig. Och hon har ju verkligen alltid brunnit för entreprenörskap.
Mm.
Och det är ju inte någonting jag har gjort. Att jag grundade bolag var inte för mig en självklarhet. Utan jag kommer mer från det här passionsperspektivet. Att jag hittade mitt kall. Det var det här. Och då blev det att vi drev eget bolag. Men för Sara, hon har alltid brunnit för det här, den här frågan.
Mm, fattar.
Så att hon är grym när det kommer till entreprenörskap. Alltså wow.
Man kan ju behöva den halvan om man då är, som du beskriver dig, och kanske då även mig, när man bara går på passion. Då kan du behöva någon som strukturerar upp det. Men hur ser, jag tänker för att vi ska gå in på bolaget och business mer sen. Men hur ser era liv ut just nu? Vart befinner ni er?
Ja. Vi båda har varit i en transformerande resa och jag kommer från en bakgrund där jag haft utebliven mens, många hormonella obalanser. Så jag har varit i en läkningsresa de senaste 6 åren, vilket oftast kollar man mycket fysiskt. Men för mig har den här resan verkligen varit på insidan och när jag har läkt insidan så har det också speglat saker på utsidan. Så både jag och Sara är ganska nyblivna mammor. Sara fick sin son Nilo i augusti och jag fick min dotter i juni i september. Så det är 5 veckor.
Snacka om synkade!
Ja, alltså det är helt otroligt. Så det har också varit så magiskt att få dela en graviditet tillsammans med sin bästa kompis.
Och som du driver bolag med. Också som förståelse för varandra kanske.
Ja, och så Sara bor i Stockholm och jag bor på Island. Just nu så jobbar vi egentligen mycket med att balansera jobb och att vara mamma.
Mm.
Och att hitta den balansen. Så det är väl egentligen där vi befinner oss i livet just nu.
Hur gör ni för att försöka hitta den balansen?
Alltså jag skulle säga att det är en sak som verkligen är utmanande. För att man är så van att vara i det här maskulina, i det här produktiva. Men samtidigt när man blir mamma, för mig i alla fall, har det varit så transformerande i att det har kommit en ny person som jag vill lägga allt mitt fokus på. Samtidigt som jag har en annan liten bebis som är Women Sync. Så att för oss har det handlat mycket om att prata om vad är viktigt för oss på riktigt. Och hur vill vi leva våra liv? Och sen får vi påminna varandra varje dag. Mm. Alltså på riktigt så är det varje dag. För det kan vara så här, oh, jag har inte hunnit kolla mejlen och nu börjar de bli större. Så det är också att de vill bli mer underhållna. Ja. Alltså det är inte att jag kan sitta med datorn när Juni är vaken till exempel. Så där är det ju verkligen att påminna varandra i att det är okej när du... Vi jobbar några timmar och då jobbar vi, men de andra timmarna så ska vi vara mammor. Men det är fortfarande svårt.
Så ingen av er är helt föräldraledig?
Nej.
Känner igen det? Jag var ju också likadan med båda barnen. Det är svårt om man har eget att vara ledig.
Men när du kollar tillbaka, önskar du att du hade gjort på något annat sätt?
Ja, men både och, för att jag har ju haft perioder där jag har tänkt så här, varför var jag inte bara ledig? Men jag är också glad nu idag att det var ganska tufft under mina föräldraledigheter som aldrig var det. För att nu i dagsläget så har jag ju mitt yrke kvar som är så flexibelt. Så typ jag kan ju ändå nu så här, men på fredag vill jag hämta er tidigt. Eller nästa vecka vill jag åka till Sälen. Så ska vi göra det, för att jag kan vara ledig när jag vill egentligen. Och typ vi kan ha jättelånga sommarlov ihop. Jag kan ju verkligen planera mitt schema själv. Så jag känner att även fast jag jobbade när de var bebisar, så tror jag att det kommer ge mig mer tid med dem nu, när de är större. Just på grund av den anledningen. Så att jag försöker ändå att se det positivt, för det finns ändå mycket fördelar. Jag har ju vänner som liksom kanske lämnar 8 varje dag och hämtar vid 5:30. Jag kan ändå, tills Frans börjar skolan, så kan jag ändå göra lite hur jag vill med dem. Och typ idag var jag så här, Jakob ska jobba ganska mycket med hockey-VM i maj. Och då ringde jag min pappa som bor i Spanien och bara, jag och barnen kommer. Och då tänkte jag, då kan jag vara där i 3 veckor om jag vill. Så på så sätt så är jag ändå tacksam att jag höll kvar vid mitt jobb och underhöll det. För att jag hade inte önskat något annat idag.
Nej, och det är det där jag älskar. För att jag har sagt att är det någon gång i livet jag önskar att jag faktiskt hade varit anställd, så är det nu. Men då är det också under en så begränsad tid. För att för mig, jag är inte en 8-17 tjej. Nej. Det passar inte mig. Jag behöver frihet, för att annars känns det som jag kvävs. Och med frihet innebär det att jag kan styra min egen tid.
Jag är likadan.
Det är så otroligt viktigt. Det känns som jag kvävs annars. Och där är man ju så olika vad man faktiskt tycker om.
Det pratade jag och Jakob om nyligen, att så här, vissa personer behöver en plats att gå till. Att någon säger till vad man ska göra. Man behöver rutiner, man behöver kollegor. Han är lite mer så. Medan jag gärna planerar själv. Och rodda själv. Även fast inte planeringen går toppen jämt. Så.
Ja, men också bara känslan att känna att man kan.
Ja.
Jag tror att det är det som är det viktiga. Mm.
Hur ser en ideal dag ut för dig nu med barn? Alltså en vardag. Hur ser liksom en toppen dag ut för dig?
Alltså dagarna är ju så olika. Men om jag fick drömma, för att jag har ju också, min pojkvän spelar ju fotboll på elitnivå. Så att han har ju också lite annorlunda, att han kan ju vara väldigt närvarande och mycket med Juni, för att han tränar på kvällarna. Så om jag fick välja, då skulle jag gå upp på morgonen och göra mina övningar för att stärka min kropp, sitta framför ER-lampan när jag gör det och sätta på min healinglista och bara få grunda mig.
Jag tänker att du och jag har lite lika personlighet ibland, och Du är också en person som behöver grundas.
Ja.
Inte boosta energi, utan grundas.
Ja, och jag tycker det är så svårt. För jag kan känna så mycket motstånd till att göra det här. Men jag vet att det är exakt det jag behöver.
Mm.
Så det skulle jag säga är drömmen att börja med.
Ja, då är dagen satt liksom.
Ja, verkligen. Och sen så är det ju, ja, men hänga lite med Juni, äta frukost, kanske jobba några timmar, 2-3 timmar. Oliver är med Juni. Sen så är jag bara med henne och då går vi ut och går, leker. Oliver åker på träning och sen så badar henne och sen så bara är vi.
Det är så skönt att bara vara, eller hur?
Ja, och på det sättet, ja, hon är verkligen min största lärare till att vara närvarande.
Barnen är här för att lära oss både det ena och det andra. Frans, min son, sa till mig igår att jag sa så här, jag har så himla ont i nacken. Jag har jätteont så här. Han bara, jag tror att det är för att jag suttit vid telefon så mycket. Man bara...
Det var tack.
Han bara, du vet mamma att du kan bli sjuk av att sitta för mycket vid telefon. Då kanske du får gå till doktorn. Jag bara, ja, så du har helt rätt.
Ja, nej, men de speglar oss så mycket.
Minst sagt. Mm. Okej, men så en ideal dag, den är ganska lugn och skön. Men ändå lite jobb, för du älskar ditt jobb, eller hur?
Ja, jag gör ju det.
ni känner, både du och Sara, att det är ert syfte, ert mission?
Alltså jag känner så starkt, och jag vet att Sara gör detsamma, att det här är vårt kall i livet. Och på det sättet är det så fantastiskt att faktiskt få känna det. Att verkligen, det här är så meningsfullt, där vi gör, där vi skapar. Men också en nyfikenhet att få lära sig mer. Mm. För att, och det kan nästan bli en stress. För att jag vill bara lära mig mer, mer och mer. Men också att vi båda känner att det finns så mycket potential att utveckla det här. Och nu när man på ett sätt kanske vill sakta ner, så blir det att man slits lite mellan de här världarna. För man ser alla potentialer i att göra vad man kan göra. Men samtidigt så är det ju, men den här tiden är så kort. Mm. Njut. Om det är menat att vi ska göra det här, då finns det utrymme att göra det sen. Mm,
så sant. Det är så sant. Men brottas du någon gång med att ha tillit till livet?
Ja, jag skulle kunna säga att man kan hamna i svackor. Och för mig har det varit mycket mer tillit till min kropp.
Mm.
Att faktiskt veta att den klarar av saker. För det känns som att för mig, när jag inte lever i min sanning, eller jag gör saker som inte är rätt för mig, då är det som att allt manifesteras i min fysiska kropp.
Jag kan skriva under.
Ja, och det är ju utmanande. Mm. För att jag blir bara så här, men jag vill ju göra det här, eller varför kan inte jag göra det? Alltså jag hamnar i den här jämförelsen när jag inte har tillit och jag glömmer bort vem jag är och vad som är viktigt för mig. Då kan jag hamna i så här, men varför kan inte jag göra så här, eller varför kan inte jag leva som alla andra?
Mm.
Men sen när jag hittar tillbaka till så här, men vad är jag här för att göra, eller vad är viktigt för mig? Då blir det så här, men vad spelar det för roll?
Har du något exempel på när du känner att så här, varför kan inte jag göra det?
Ja, men dels har det varit att för mig kommer mycket till uttryck i min menscykel. Så jag har ju alltid haft svårt att... Jag kommer från en resa med utebliven mens. Så fort jag tränar för hårt, eller jag skulle äta för lite, eller jag stressar, att jag reser över tidszoner, då är det som i cykel. Då känner inte kroppen sig trygg. Och då kan det bli att till exempel ägglossningen uteblir, eller jag får en väldigt lång cykel. Eller som nu, efter graviditeten, så har min kropp, det har tagit tid för den att läka, och den är fortfarande i en läkningsprocess. Där jag tänker att så här, men det ska gå så snabbt att komma tillbaka. Medan experterna runt omkring mig är, Sanna, du är i en postpartumresa och du är 6 månader snart, har gått. Det är ingenting. Och jag bara, men om man kollar på alla andra, de gör ju det här. Ja, fast nej.
Det är olika liksom.
Precis.
Men visst är det så, som du sa där med utebliven ägglossning. Det är utebliven ägglossning som gör att man inte får mens, eller?
Precis. Alla tänker ju alltid att det handlar om mensen. Men huvudeventet i menscykeln är ju ägglossningen.
Exakt. Vart är du i din cykel just nu då?
Ja, men nu är jag postpartum och jag helammar. Så jag har ju ingen cykel på det sättet just nu.
Men vissa har ju ägglossningen då, eller hur?
Alltså vissa kan ju få det... Men oftast när man helammar så brukar man inte ha en cykel. Men vissa har det, men jag har inte det. Och det kan ju dröja ett tag.
Jag hade inte heller det. Det var liksom, för mig var det så här, på dagen typ jag slutade amma. Då så här, några veckor efter, då drog det igång. Och jag kan säga att de hormonerna som spökade då, när jag slutade amma. Jag vill säga det till alla där ute som slutar amma. Man kan bli lite emotional.
Sara skickade faktiskt det till mig i förrgår. Så det är sjukt att du säger det.
Mm.
Och det är ju nästan som att man får de här, vad kallas det, blue, alltså som man kan få efter,
ja, baby blues, förlossning.
Mm. Du kan få samma när du slutar amma för snabbt, för att hormonerna förändras så snabbt. Så man kan nästan känna sig lite så här deprimerad, kind of.
Ja, exakt så var det för mig. Frans ville inte amma mer en viss dag bara. Jag vet inte nu i efterhand om det var att jag var så stressad så att min kropp inte hade några resurser, för jag tappade mycket vikt. Att jag kanske inte producerade liksom tillräckligt med mjölk. Jag vet inte riktigt vad som hände. Eller om han bara inte ville. Jag har ingen aning. Men då var jag helt förstörd och började jämföra mig, som du säger. Googla. Vilka kunde inte amma? Jag ville bara hitta tröst i att jag inte var ensam. Jag var helt förstörd. Och min man och syster satt och bara, vad är det med dig? Och jag var så ledsen. Jag kände mig så bortvald. Mm. Och då vet jag att alla kan inte ens kanske amma. Alla fick inte ens till det. Men för mig var det ett sånt. Det var så tufft att sluta.
Mm. Och jag kan också tänka mig, för när jag tänker på det, då blir det också att på ett sätt blir det en sorg att kanske den tiden är över och man kliver in i något nytt samtidigt som det är fint. Fast för vissa väljer ju det till exempel. Så det är så olika.
Det är så olika. Det är så lätt att vara så hård mot sig själv. Och det tror jag är mitt nummer ett största problem i livet. Att jag är hård mot mig själv. Mm. Upplever du det?
Alltså jag har tänkt på det så mycket senaste tiden. Och någonting som jag har insett är att när vi är i vår comfort zone, då är det så himla enkelt att älska sig själv, att acceptera sig själv och allting känns så himla lätt och bra. Men det är när vi hamnar utanför den här comfortzonen i form av att vår kropp kanske inte ser ut som vi vill eller vi har inte möjlighet att prestera, man kanske är utan jobb. Alltså någonting i livet händer så vi inte är i den där comfortzonen.
Då är det jobbigt.
Ja, och det är oftast då vi är så självkritiska, vi är så hårda, men det är ju när vi faktiskt lär oss att älska oss själva, acceptera oss själva, när vi inte ser ut eller presterar på ett visst sätt, det är ju faktiskt då det är självkärlek på riktigt.
Mm. Men det är så lätt att sitta och vara så nöjd och kunna predika av saker och tycka och tänka när allt flyter på.
Mm.
Men det är väldigt mycket svårare när man upplever motstånd. Det är som du säger, bara det här med att på något sätt kunna så här self-soothe när det är tufft.
Mm.
Det är konstigt att man liksom oftast då är som värst mot sig själv. Klankar ner på sig själv. Du kan inte det här eller du duger inte.
Nej, och jag känner bara att i varje cell av min kropp vill jag vara snäll mot mig själv för resten av livet. För att när vi kollar tillbaka, när vi ska lämna den här jorden, då tror jag att vi kommer att kolla tillbaka på oss själva och vi kommer kunna se oss själva för den vi verkligen är. Mm. Ni vet, alltså utan ego, utan att vara den här kritiska. Vi kommer bara se så här, aha, det var så här vi var.
Mm.
Det var så här vi fick andra människor att känna.
Precis så.
Och jag vill känna det nu, inte när jag ska lämna den här jorden.
Absolut inte. Nej, jag vet, det är så sant. Och det som du säger så här, vi pratade lite innan vi började spela in, att både du och jag har ju valt att ha Instagram-konton där vi gärna vill inspirera och guida andra. Och då framförallt behöver vi vara snälla mot oss själva, för då visar vi andra den vägen. Och jag kan göra det på vissa sätt, att jag kanske visar att jag inte har städat hemma, och jag berättar häromdagen om att min dotter Selma som är 3 har jättejobbiga utbrott, och ja, men till viss del. Men när det kommer till mig själv och mina liksom största brister, då är det så svårast.
Och där har jag varit väldigt sårbar. Alltså när jag kollar tillbaka, faktiskt. Och det har varit väldigt svårt. Men samtidigt så för mig har det inte varit något annat alternativ än att typ visa det.
Men kunde du dela när du var i det, eller är det lättare att göra det när du har kommit ur det lite?
Det beror på lite vad det är. Så vissa saker har jag känt att jag har behövt bearbeta. Eller typ få landa i själv. Som till exempel, vi gick igenom ett missfall. Vi gick igenom en abort. Jag gick igenom framfall nu efter graviditeten. Och då har det varit, alltså vissa av de här sakerna har jag först behövt landa i och bearbeta. Också för att jag vet att när man gör någonting offentligt, då får man också vara beredd på att väldigt många delar sina stories. Och att jag behöver vara på en plats där jag inte kliver in i deras stories. Utan jag är trygg i att så här, det här är min resa, här är jag nu, jag behöver inte ta in det som är deras. Men också typ min resa från utebliven mens. För det var ju kopplat till att jag liksom åt för lite i relation till och tränade för mycket. Alltså mycket sånt. Och där delade jag också väldigt öppet liksom läkningsprocessen.
Jag tycker det har varit så modigt att du har gjort det. Och att du också nu vågade visa eller prata om framfall. Jag har nästan aldrig sett någon som har vågat nämna det. På riktigt.
Nej, men vi intervjuar. Alltså det är det som är så tacksamt att jobba med det här vi gör. Och för mig är det ju så här, det är så mycket kopplat till kvinnokroppen som är tabu och stigmatiserat. Och både jag och Sara känner ju att det är så viktigt att lyfta de här sakerna. För att det är så många som går igenom de här sakerna utan att de vet att andra gör det. Och vi intervjuade en expert i podden och jag bara så här, vem får framfall när man är 30? Mm. Alltså det är ju inte, nej. Men nu när jag har läst på så är det ungefär varannan kvinna. upplever framfall i sitt liv.
God.
Men oftast kommer ju där kanske i klimakteriet. Men sen är det också så här att man vet inte, alltså postpartum är det jättevanligt att man har det, men man vet inte om det, för det är väldigt få som har symptom. Och det är inget man behöver vara rädd för nu om man lyssnar bara, men tänk om jag har det. Men utan kroppen läker oftast själv.
Jag trodde ju faktiskt att jag hade det. Jag skickade ju liksom en bild på mitt underliv till min barnmorska i USA. Det är ju ganska sjukt gjort. Men jag var desperat och rädd och visste inte vad jag skulle fråga. Så jag bara flashade upp där och skrev, har jag fått framfall?
Nej, men så gjorde jag med.
Vad ska man göra då?
Nej, alltså jag, när jag fick veta det, alltså min reaktion var helt banal alltså.
Jag kan tänka mig.
Det var så här, nej, alltså jag sprang ut till Oliver helt naken och bara, kan du kolla om jag har fått framfall? Han bara, vad är det som sker? Och så skickade jag en video till en av våra experter. Hon bara, ja men jag hade ett väldigt milt, but still. Och då kan jag bara tänka mig de som har ett mycket svårare. Ja. Och att känna sig så ensam i det, tror jag.
Men det är samma, så här, jag har aldrig i mina kanaler, jag har inte varit lika modig som dig. Men jag frågade, jag har aldrig pratat om hemorrojder. Jag visste inte att man fick det. Jag visste inte att det var vanligt. Men sen så läste jag min någon sån här gravidapp jag hade då, så här att 80% av alla kvinnor får det när de är gravida. Nej, men alltså, snälla någon, när jag hade fött Frans, jag hade sytt. Jag kan säga att den smärtan var ingenting mot det andra. Nej, men alltså, det gjorde så ont så att jag visste inte att jag skulle ta vägen. Och jag pratade inte med någon om det. Och jag har gjort det med tjejkompisar nu. Och jag lämnade inte det på Instagram. Och nu i efterhand kan jag tänka så här, jag hade kunnat kanske hjälpt hur många som helst.
Ja, och det är så vanligt. Och jag hade ju inte det under min graviditet. Och jag vet att det är jättevanligt. Och sen så hade jag sytt och lite sånt. Så jag hade svinont i min vagina. Och sen så bara, men varför gör det ont när jag sitter?
Jajamän.
Nu? Vad är grejen? Och jag bara till sjuksköterskan då, för jag födde ju på birth center. Så, men sen så blev jag transporterad till sjukhus efteråt för att de var tvungna att ja, fixa lite. Men i alla fall. Och hon bara, men då kan jag köra hemorrojder. Jag bara, kan du kolla?
Mm.
Så kolla, så då hade jag fått hemorrojder. Jag bara, nej men ärligt. Vad är det?
Jag fick också det när jag krystade. Och jag krystade väldigt länge med Frans. Jag har för mig att du sa att du krystade också ett tag.
Ja, 2-3 timmar.
Ja, och då är det inte så konstigt.
Nej.
Åh herregud, alltså vi kvinnor, tänk dig, för jag bara tänker förr när man inte pratade om någonting. Allt skulle sopas under mattan. Vi kvinnor skulle inte liksom gnälla. Vi skulle bara liksom helst sitta och se fina ut och absolut inte prata om sådana grejer. Förstår du hur ensam man ska vara?
Ja, och alltså det jag tycker är det mest kraftfulla är också att man kan dela sina stories, men också att man kan finna inspiration och hopp, för att kroppen kan läka. Alltså kroppen kan läka när vi ger den rätt förutsättningar på ett naturligt sätt, att typ med framfall, att nej, det här är min upplevelse och utifrån de experter jag pratat med, man behöver inte många gånger operera sig, utan det finns så många metoder som kan hjälpa till på traven, men det är ingen som pratar om dem. Och då blir man ju rädd.
Precis, för det är också så här, det har ju forskats så enormt lite på kvinnokroppen. Alltså det har ju nästan bara forskats på liksom manskroppen. Så att vad jag hörde från en kvinna som pluggade till läkare, hon bara, vi har inte ännu listat ut exakt hur allting i kvinnokroppen ser ut. Det finns fortfarande vissa delar kvar. Och man bara, det känns lite sorgligt. Så pratade jag också med en annan läkare som sa till mig att, för jag var så här, men vi hade väl kanske liksom aldrig PMS förr och vi kanske aldrig mådde dåligt av våra hormoner förr. Och då var hon så här, du vet att ordet livmoder på latin är hysteria och kommer från hysterisk. Så kvinnor förr har lidit. Man har läst i liksom gamla journaler där kvinnor har varit jättedeprimerade och mått dåligt. Men då visste man inte att det fanns hormonella problem. Det är ju liksom något som vi fortfarande behöver forska ganska mycket på.
Ja. Och än idag, att så här, även om man pratar, alltså vi börjar ju bli mer filterlösa och det här börjar ju pratas mer om, men det är fortfarande mycket som är tabu och stigmatiserat. Och det är också därför det är så viktigt att ta med sig kvinnors erfarenheter in i bilden, för att allt har inte forskats på.
Det är så här, vad är en studie? Vad är en forskning? Alltså egentligen en studie kan ju också vara som ibland när ni har, om ni har 2000 kvinnor som alla upplevt något, är inte det en studie i sig? Förstår du vad jag menar? Att så här, vart ska vi dra den gränsen? Det kan jag tycka typ bara när vi fick Frans och så gav jag honom D-droppar som jag fick från BVC med olja i. Och han skrek för sitt liv av dem. Och så var jag nyfiken så jag testade samma på Selma, vårt andra barn. Exakt samma reaktion. Så när jag la upp på Instagram att så här, hörni, mina barn skriker från den oljebaserade D-vitaminen. Alltså jag tror att på riktigt jag fick 1000 DMs. Och jag läste så mycket på nätet om liksom föräldrar som trodde deras barn hade kolik. Och då gick jag till BVC och var så här, vet att de här dropparna, det är väldigt många, även jag som upplever att man får ont i magen. Och då var hon så här, det vet jag ingenting om. Jag bara, nej men jag har gjort en egen studie och jag lovar. Men då berättade hon då i sin tur att varför de ger ut dem med olja på BVC är för att... Är det glassbilen?
Nostalgi.
Vilken nostalgi.
Alltså, jag sitter också i mitt föräldrahem och så bara ser glassbilen, vill springa ut och
ja,
bara...
Ja, och köpa glass. Jag blev så glad när jag hörde. Nej, men då sa hon så här, vi ger ut dem med olja i för att de som inte är olja i ställer man oftast i kylen och vi vill hellre att föräldrar har dem framme så att de inte glömmer ge. Så det var den anledningen. Så att ibland kan man ju faktiskt se på andra studier än bara det som görs just kanske på en viss plats. Det finns ju liksom Instagram-konto som också gör studier ofta.
Mm. Och jag tycker det är så viktigt. Och det kan jag känna nu när man har blivit mamma, att ens intuition, den är så stark.
Så stark.
Och att faktiskt våga lita på den och att applicera den sen på sin egen kropp.
Precis så.
Vad känns rätt i mig?
Mm.
Vad är det här egentligen? Men det är också så svårt, för oftast är vi så mycket i vårt huvud.
Mm.
Eller vi är så mycket i typ samhället. Eller vad ska vara rätt? Istället för att faktiskt lyssna på, men vad känns rätt? Och vad beror Precis. Det här på? För det är så många delar som spelar in.
Och vi har så mycket i vårt undermedvetna. Som finns där, som guidar oss, som stöttar oss. Om vi liksom släpper fram det.
Mm.
Men innan vi ska gå in på er karriär och din karriär. Hur stöttar du din kropp och din cykel? Nu är ju du i postpartum. Men när du inte är det. Vi kan ta både och i för sig. Men vi kan börja med hur du stöttar din cykel nu under postpartum. Men också sen, hur stöttar du den när du lever med din vanliga cykel, om man ska säga.
Mm. Alltså postpartum är en speciell tid, och även om jag var medveten och hade satt mig in väldigt, väldigt mycket i den redan innan, så kan jag kolla tillbaka redan nu och bara säga, jag önskar att jag hade gjort det här. Och det allra viktigaste, och jag tänker att de som lyssnar, alltså man fattar inte innebörden först man typ verkligen förstår det, och det är vila.
Mm.
Där alla experter säger till mig nu utifrån den plats jag befinner mig på är vila. Alltså vila är det allra viktigaste, och för mig är det så svårt. Och alltså, när jag kollar tillbaka nu, då var jag så här, efter 3 veckor så följde jag med Oliver till gymmet för att göra knipövningar. Man bara, varför?
Mm. Man har så bråttom. Ja.
För att då tänkte jag så här, men det här är bra för mig. Så att också så här, vad som är bra för oss, är det alltid bra för oss? Alltså det är så viktigt att så här gå tillbaka till vår kropp och vad är viktigt. Men jag skulle säga så här, vila är nummer ett. Sen har jag varit väldigt noggrann med att få i mig tillräckligt med mat. För att för mig var det ganska, alltså jag gick inte upp så mycket under graviditeten för att jag mådde så himla illa. Så efter graviditeten tappade jag väldigt mycket. Och då var jag så här, nej. Det här vill inte jag. För jag vet att när kroppen inte får tillräckligt med energi och resurser, så kommer vi att få näringsbrister, det kommer påverka hormoner om man inte har jättemycket resurser sedan innan. Men det är också en väldigt påfrestande tid. Så jag har verkligen varit så noga med att äta jättemycket, få i mig mycket näringsrik mat, kosttillskott, mycket örter som stöttar den här perioden, kollagen. Men sen också att faktiskt vara snäll mot mig själv. Och försöka vila. Och det är det som har varit det svåraste. Men också att det ska finnas plats för att så här, inte vara hård mot sig själv. Det är en så speciell tid att ja, men ibland orkar man inte laga mat. Nej, men gör inte det. Eller ibland vill man bara typ slänga sig i soffan, kolla på en Netflix-film eller scrolla. Men gör det. Men försök att få in lite tid som faktiskt ger energi.
Och som liksom läggs på pluskontot, som boostar lite.
Precis.
Men det är så sant, för att jag vet som från egen erfarenhet att när jag var gravid så var jag så snäll mot mig själv för att jag hade ett annat liv i min mage. Så då kunde jag vara så här, jag bodde i Buffalo när jag var gravid med Frans, och då kunde jag bli så här, nej men jag kan inte gå på din match idag Jakob, jag kommer kolla hemma, jag ligger i soffan. Så fort barnet var ute, inte alls lika snäll. Samma kan jag känna så här, i sociala sammanhang, att jag kunde ställa in saker när jag var gravid, att så här, jag orkar inte för jag är trött, jag är gravid. Men det känns som att det är svårare att ursäkta sig efter.
Ja, och jag har så lätt i att kliva in och ta ansvar och vilja vara produktiv och alltså att Oliver tränar på kvällen så när han kommer hem då ska jag ha lagat mat. Men då har jag jobbat på dagen, kanske inte hunnit vila. Alltså det blir så här, ibland har jag så höga krav på mig själv att det blir orimligt. Medan typ hela min kropp längtar efter att vara mer i det här feminina, att lyssna, att känna, att vara. Så där skulle jag säga, alltså nu tiden efteråt, att det är verkligen så jag tar hand om mig själv. Och med menscykel, då har också, alltså egentligen är det ju samma filosofi. Och jag tror verkligen, och Sara, vi tänker likadant, att vi är ju en helhet. Det är inte bara det vi äter som påverkar vår menscykel eller hur vi rör oss, utan också våra tankar och känslor har en jättestor påverkan på vår menscykel. Men för Sara till exempel, ingenting kommer till uttryck. Alltså, det spelar ingen roll hur hon äter eller tränar eller om hon flyger över tidszoner. Hennes cykel är ungefär alltid regelbunden. Men för henne kommer det till uttryck i att hon kanske får värre PMS. Hon får mer oro och ångest. Har svårigheter att sova. Medan för mig blir det att jag får en längre cykel. Att min ägglossning kanske kommer på dag 24. Så att det är så olika också hur det kan komma till uttryck.
Som behöver lära känna sig själv där då?
Ja, verkligen. Och också att förstå att vi är en helhet. Och att för oftast där vi fokuserar mycket på näring också. För att det har en väldigt stor effekt. Men det handlar inte bara om det. Utan sen kan det vara så här, om en rörelse, det är otroligt viktigt. Men det kan ju också bli att det slår över att man tränar för mycket till exempel. Och det har ju också en negativ effekt.
Ja, eller om man kanske inte har så mycket resurser och så kör man liksom kondition.
Precis, och då blir det en stress för kroppen, eller att dricka väldigt mycket koffein har ju också en stor effekt. Och det är alltså i vår community, alltså på tal om studie, vi har fått tusentals DM på kvinnor som har upplevt mycket PMS eller PMDS, som har oregelbunden ägglossning. Alltså alla de här sakerna. Och sen så har de slutat med koffein. Och de har mått så mycket bättre.
Men du, this is a sign. Jag slutar idag. Nu slutar jag. 12 mars. Nu slutar jag ett tag. Nu gör jag det.
Alltså jag tror att det är så bra för dig utifrån den plats du befinner dig på i livet.
Men du vet, det är ju så också att det är lätt att säga ibland. Kan jag tycka att man bara säger, men jag gör allt. Ja, förutom det svåraste.
Alltså så där är det alltid. Sara var ju exakt så där. Hon bara, jag påverkas inte av koffein. Hon drack ju typ så här 6 koppar kaffe om dagen. Hon bara,
det som jag.
Ja, jag tål kaffe. Det står typ i vår bok till och med att vi är väldigt olika och hur vi bryter ner koffein. Där jag inte kan dricka kaffe alls. Jag kan inte dricka det typ efter 2 på eftermiddagen för då blir jag hypad. Och nu har inte jag druckit kaffe på 5 år eller koffein överhuvudtaget.
Nej.
Men Sara var så här, men jag kan dricka på kvällen, jag påverkar inte. Och nu, när hon har dragit ner, och nu kanske hon dricker 1 kopp om dagen, har hon återinfört. Och hon bara, alltså jag är så känslig för koffein. Man bara, ja.
Told you. Men jag var så här, jag tror att innan barn kanske jag var tåligare med ganska mycket än vad jag är i dagsläget. Så till exempel kaffe nu kanske påverkar mig mer än då också. För att man kanske hade andra resurser. Alltså man hade lite mer på pluskontot om man säger så.
Precis. Men också där så här, det blir ju på ett sätt fel. Alltså så här, sen alltså mår man bra av att dricka koffein, gör det. Alltså det är verkligen så här så. Men också när man tillför koffein till kroppen, då kanske man också använder energi som man egentligen inte har. Och då blir man på ett sånt himla minusen. Och då kanske man behöver det här sockret på kvällen, eller alltså man tar till andra saker. För att liksom döva det här eller försöka få energi.
Det pratade jag med en killkompis om igår som precis har slutat druckit energidrycker. Han sa att jag fick ju extra energi, men jag sköt ju bara upp tröttheten. Och istället så sov jag sämre på natten. Så vart jag ännu tröttare dagen efter. Så blir det en ond cirkel, alltihopa. Så att det är väldigt sant. Men så med i din menscykel då, ditt tips är egentligen, ska man stötta kroppen så bör man först lära känna sin egen kropp.
Ja, alltså jag skulle säga att medvetenhet och kunskap är nummer 1. Att börja tracka din cykel, för att det är då du kan lära känna din egen cykel. För att när man typ kollar på internet eller du läser i en app, då är det så här, ja men alla dagar, alla har en 28-dagars cykel och du har ägglossning på dag 14. Alltså jag har aldrig haft ägglossning på dag 14.
Inte jag heller, jag har alltid några dagar innan. Alltid.
Ja, jag alltid dagar efter. Mm. Och det är normalt för mig, för man kan ju också bli rädd då, men är det något fel på min kropp? Nej, men det kanske är så här min cykel ser ut. Mm. Så det är verkligen nummer ett, för då kan du se ditt eget mönster. Mm. Och du kan också lära dig förstå, så aha, de här dagarna brukar jag känna så här. Här brukar jag känna så här. Och då kan man också sen börja anpassa livsstilen utifrån och göra små förändringar för att se om det gör någon skillnad.
Så anteckna lite där, att kanske så här, dagar innan mens känner jag mig tröttare, försöker komma ihåg att kanske träna lite mildare då, att vila lite mer, äta lite mer.
Mm.
Men och en fråga.
Också,
alla de som typ, alla som har typ spiral, hormonspiral, eller om de har något slags preventivmedel, är det samma där?
Alltså när man äter hormonella preventivmedel, då stängs ju ägglossning ner oftast. Så då går man inte in i de här olika faserna på samma sätt.
Och om man har spiral då? Har man en ägglossning då?
Alltså vissa kan ha det, men oftast inte. Och så här, man har ju inte samma hormoner på det sättet. Alltså nej, det ser inte exakt samma ut. Men jag brukar säga så här, oavsett om du går på något piller eller inte, så är det fortfarande viktigt att ha medvetenhet och kunskap om din kropp.
Precis.
För att sen när du kliver av så kommer det vara en lättare övergång.
Mm, så sant. Men så att anpassa då kost, näring, vila utifrån där man är i cykeln.
Ja, och träning, alltså rörelse, men också... Det är det som är så coolt. När du börjar bli mer intuitiv och du blir medveten om din cykel, då kommer du också inse att vi har olika hormoner som sjunker och höjs under cykelns gång. För vi styrs ju utifrån en månadscykel, medan männen styrs ju mer utifrån en dygncykel. Så det är inte konstigt att vi känner att kroppen känns annorlunda, vi är sugna på olika saker, vårt humör är på olika sätt beroende på vart vi befinner oss i cykeln. Men det här behöver inte vara, det här är inget dåligt, det här är ju någonting bra. Och när vi lär oss att ta tillvara på det här och omfamna de cykliska förändringarna, det är då vi kan dra nytta av det. Istället för att tänka så här, men jag har en föreställning att jag ska äta, träna och leva på samma sätt varje dag. Nej, det är ju utifrån en manlig biologi.
Precis så. Men om du på med jobb då, hur tänker man då då? Vi säger att man jobbar samma liksom varje dag. Då bara försöka planera lite extra återhämtning efter jobbet då, eller på kvällen.
Alltså jag tror så här, alltså det är så viktigt att faktiskt lyssna in att man behöver egentligen inte anpassa, men det viktiga blir ju att bli medveten om att det är så här. För när vi är medvetna om någonting så blir vi mycket snällare mot oss själva. För att vi kan förstå att så här, aha, okej, okay, jag kommer få mens närmsta dagarna. Jag känner mig lite tröttare i kroppen. Ja, ah, okej, okay, det beror på det här. Istället för att bara, men varför är jag så trött?
Mm.
Eller varför är jag så hungrig nu? Jo, för att du har haft ägglossning. Så ditt progesteron går upp. Du får en ökad ämnesomsättning. Du blir hungrigare. Det är naturligt.
Mm.
Omfamna det.
Det är väldigt många kvinnor som skriver till mig som har samma besvär som jag har, som mår sämre vid ägglossningen någon gång annars på månaden.
Mm.
Jag kunde ju märka igår, eller i förrgår, när mitt östrogen börjar höjas, att jag får ju liksom en ökad energi och då spinner min hjärna på ett väldigt obehagligt sätt.
Mm. Och det här, vi skrev faktiskt ett blogginlägg om det här förra veckan tillsammans med Maria. Det är en av våra experter som också har coachat dig.
Yep.
Och hon har ju kunnat se ett mönster i kvinnor som upplever det här. Och oftast är det ju mycket kopplat till att det här...
Högpresterande.
Typ A, prestera, man har mycket, alltså mycket nätverk, digitala möten, fysiska möten, hela det till det här görandet.
Yep.
Så att det kan ju vara en sak. Och det är också så här, det här är ju så svåra saker att... Det är så djuprotade saker, beteendemönster, som man behöver jobba på.
Mm.
Så det är ju så här lättare sagt än gjort. För att oftast vill man ju inte inse det. Man bara, men det är så här jag är. Fast varför?
Nej,
eller
alltså,
är det verkligen så?
Precis så. Jag vet ju att det är egna val. För det är inte så att man är tvingad till någonting i livet. Eller, jo, vi är ju tvingade till att vi behöver ju jobba för att kunna betala räkningar. Men i många fall gör man ju kanske lilla extra överallt. Och kanske lite extra social om man gör liksom mycket av det mesta.
Mm.
Men jag tänker så här, vi måste ju faktiskt gå in lite på jobb innan vi ska avsluta sen. Hur började eran karriär med Women Sync och liksom var kommer intresset ifrån?
Nej, men som jag var inne på, jag har ju haft utmaningar kopplat till min cykel. Så att för min del började det med att jag började djupdyka i att så här, okej, hur kan jag komma till rätta med det här på ett naturligt sätt? För jag gick till vården och vårdens svar var börja ett p-piller. Och jag bara så här, men det dämpar ju symptomet. Det går inte till grundorsaken. Det kan inte få tillbaka min mens. Alltså, vad är grejen? Så jag började där. Och Sara gjorde en master, för hon är varumärkesdesigner. Så att hon gjorde en master i London inom just kvinnohälsa.
Oj, vad passande!
Ja, så hon ställdes mig frågor på, men hur kommer det sig att allting kopplat till kvinnohälsa ser ut på ett visst sätt? Att det alltid är rosa eller rött, eller det är väldigt medicinskt. Och det finns kunskap. Men varför når inte det ut? Och jag var på den här resan, men vadå? Det finns ju jättemånga vägar till att få tillbaka sin uteblivna ägglossning och mens. Men varför vet ingen om det här?
Vilket år är det här?
Ja, det var det här. Alltså typ år 2016 eller 17.
Mm.
Så att jag är ganska nördig av mig. För jag har alltid brunnit för hälsa. Så att jag kunde ändå förstå de här sakerna. Men jag tänker en vanlig människa som är så här, men jag orkar inte sätta mig in. Alltså, det här är skittråkigt.
Nej, men liksom så här, vad är liksom roten? Vad är orsaken till att jag inte har någon mens?
Mm.
För visst är det så att det är det femte...
Menscykeln är kvinnans femte hälsotecken. Tillsammans med kroppstemperatur, andning, blodtryck, hjärtslag. Liksom allt det här. Så att det är så sjukt att, så här, ja, att du inte har någon menscykel. Det är ingen biggie, fast det är det. Så vi förenades egentligen i det här, där jag stöttade Sara i hennes projekt. Och sen så insåg vi att men det här är ju kunskap alla har nytta av. Och att vi har ju nytta av det här. För Sara är också så här, jag har ju varit väldigt så här hälsosam på ett sätt som inte har varit bra för mig. Mm. Det har mera utgått från hälsa från ett manligt perspektiv.
Vilket menas?
Alltså, jag har trott att jag kan äta, träna och leva på samma sätt varje dag.
Mm.
Och också, jag var väldigt låg i fettprocent, jag tränade väldigt hårt. Och jag var i det här hela tiden, görandet, presterandet. Och man behöver ju en balans mellan det feminina och maskulina för att fungera.
Mm.
Och Sara var med så här, hon åt en vit macka och drack kaffe liksom hela dagarna. Det var liksom hennes grej, och hon små och typ choklad. Alltså hon var så här, hon har aldrig brytt sig om hälsa på det sättet.
Nej.
Men när hon började göra de här förändringarna som vi kom fram till, hon bara, alltså jag mår så mycket bättre.
Kanske fick helt annan energi liksom, när man får i sig bättre näring.
Ja, och sov bättre, ångesten minskade, sådana delar. Så då var vi så här, okej, den här kunskapen måste ut. Vad gör vi? Och då kom vi fram till att vi skriver en bok. För att först var vi så här, men ska vi göra en hemsida? Men det var så här, men eller ska vi göra produkter? För vi är ju ett produktbolag, vilket många kanske inte tänker på. Men vi var så här, ingen kommer förstå produkterna om de inte först har kunskapen. Så då började vi helt enkelt skriva den här boken på kvällar, helger, semestrar. Och ja, 4 år senare så var den klar.
Så ni skrev den ni två, eller hade ni hjälp då?
Ja, eftersom att vi inte var utbildade inom ämnet förutom den research vi hade gjort i flera år.
Mm.
Så tog vi hjälp av flera experter inom kvinnohälsa. Så dels Gynekos, Mia Lundin, Maria Serén och sen en psykolog som verifierade kunskapen i boken. Så vi släppte den november 2020.
Och hur var responsen?
Nej, alltså, jag blir tårögd när jag tänker på det.
Helt otroligt.
Alltså, vi använde Shopify, det är liksom en e-handel. Och vi passar, vad är det som plingar? Är det folk som lägger ordrar? Så första dagen så vi fick nog typ så här 500 ordrar.
Oh my god!
Ja, och där satt vi och bara, va? Hjälp! För vi valde också att ge ut boken på, alltså vi själva, för att det var inga förlag som ville ge ut boken, vilket också blev...
Och det var inga förlag som ville?
Nej, och det roliga är att för 2 veckor sedan fick vi ett mejl. Hej, ni pitchade in er bok till oss för några år sedan, och det ämnet ni pratar om är väldigt rätt i tiden. Mm. Har ni tänkt på att skriva en annan bok? Så att vara före sin tid är också utmanande ibland.
Mm, det är jätteutmanande. Mm. Jätte! Jag förstår det, för att jag vet att under tiden ni började, vet att vi hittade varann ganska tidigt i intresset för kvinnohälsa. Och ibland kan det vara så känsligt att prata hälsa, för att många tror att det betyder, kan jag uppleva, att det handlar mer om hur man ska se ut. Och precis som du sa, det här med att Sara kände att hon mådde så bra av en viss livsstil. Alltså jag har känt på i mitt liv hur det känns att ha toppen världen, att må svinbra. Att liksom ha sjukt stabila hormoner, äta näringsrikt, röra på mig ihop med balansen till och med att vila. Till att nu då ha väldigt, vara väldigt mycket mer obalanserad och känna vilken extrem skillnad det kan vara på när man tar hand om sig versus inte.
Mm. Och de som kollar på dig tänker när de ser det så här, nej men hon mår ju toppen.
Mm.
Så det behöver ju inte alltid synas i kroppen. Och det är ju, alltså när det kommer till hormoner, alltså sköldkörtel, alltså näringsbrister, det är inte ofta det faktiskt syns.
Nej, och jag är så här, för mig just nu så fysiskt mår jag bra och är stark. Men det spinner lite i huvudet. Och det, jag har varit diagnostiserad med PMDS förra, eller i år. Och då sa ju Maria Schirén, som vi just pratade om, som var er expert, som har gjort blodtester på mig och jobbat med mig i många år. Hon var så här, jag ser ofta en koppling med kvinnor som har PMDS. Många är väldigt högpresterande.
Ja, och också så här, och för dig, så här, det är klart att det kan hjälpa för dig att göra alltså, kostjusteringar.
Nej, det största är återhämtningen.
Ja, och ja. Det är det, alltså stressen är den största boven. Och stress ja. Behöver inte alltid vara så här, att du har mycket på jobbet. Stress Nej. Kan vara en inre stress. Och det är det som är så viktigt att så här, alltså de som upplever de här symptomen, så här, det behöver inte alltid vara att det är det där, utan det kan vara min inre dialog eller att man går igenom någonting traumatiskt. Och det påverkar på menscykeln, men det syns ju inte. Så därför är det så svårt att se kopplingen.
Exakt,
men det
så.
Känns.
Men som du säger, det som du sa innan, att det kan cykeln påverkas av ens tankar. Det är också bara som om jag hela tiden går och tycker att jag är otillräcklig. Det kommer spegla mitt välmående. För då tar du ju också actions på det. När du tycker att du behöver bli accepterad och validerad och du vet. Men när du skrivit den här boken, den här podden är ju sponsrad av Female Fund som vill öka intresset kring kvinnlig ekonomi. När ni startade boken, hade ni då parallella jobb eller hur vågade ni starta eget? Och liksom, hur gick det till rent ekonomiskt?
Vi gick ner i tid och jag jobbade med HR innan, så med ledarskapsutveckling på ett stort bolag. Samtidigt som jag coachade kvinnor. Och Sara jobbade som grafisk designer och med varumärkesidentitet. Så vi både gick ner i tid och sen så lanserade vi boken och vi gjorde det med eget kapital.
Mm.
Så vi lanserade den i slutet på november och i januari började vi jobba heltid. Och det var utmanande för att det var så med ekonomisk trygghet, man lämnade ett tryggt jobb. Samtidigt för oss var det så här, det finns inget annat alternativ. För att vi brinner så mycket för frågan och vi måste våga testa.
Hur tänker ni, nu kanske inte Sara kan svara för sig, men hur tänker du ekonomiskt nu som egen? Just nu är du föräldrar, du är inte föräldraledig utan du fortsätter jobba och ta ut lön.
Alltså jag är föräldraledig också. Så att vi balanserar ju att vi är mammalediga några dagar i veckan och jobbar några dagar i veckan.
Just det.
Mm.
Och känner du dig, är du intresserad av ekonomi? Just som kvinna själv. Har du liksom, har det varit ett intresse för dig?
Nu skulle jag ju haft min partner i crime här. För att hon är ju så jävla grym på det här. Och hon är verkligen insatt.
Det är här ni då har varsin personlighet.
Ja, alltså verkligen. Sara, var är du? Nej, men jag börjar bli mer intresserad. Och det har väl också blivit i takt med att när man är egen så tvingas man på ett sätt sätta sig in i ekonomi och med de här datadrivna sakerna. Så att nu, också när Sara gick på mammaledighet, för hon var ledig helt några veckor innan juni kom. Och då tvingades ju jag ta de här delarna som jag innan bara sa, men Sara tar det här. Det är jätteskönt. Så att ja, jag skulle säga att jag är intresserad, men jag är inte på en 90-gritty nivå.
Men nu tänker ni, för ni driver ju ett företag, två kvinnor. Det är ett företag för kvinnor. Som drivs av kvinnor. Hur ser ni på att ta in investeringar? Eller vill ni gärna äga fullt ut i bolaget?
Alltså just nu så har vi 50% av ägandet. Och det här är någonting som vi har en dialog kring.
Alltså 50 var?
Ja. Mm. Och anledningen till att vi inte har valt att ta in kapital är för att vi är väldigt måna om, alltså när vi kollar på vad är viktigt för oss och till vårt bolag, då har det alltid varit hållbarhet och långsiktighet, men också där det blir väldigt speciellt med tanke på att vi är två kvinnliga grundare som också precis har blivit mammor. Så just nu på den plats vi befinner oss så vill inte vi ta in kapital, vi vill inte ta in investerare för att vi vill kunna forma bolaget på det sätt vi vill utan några yttre krav. Men sen så kan det vara så att vi stänger absolut inga dörrar, utan vi battlar ju också med att så här, när det kommer till det här att när man kollar på entreprenörskap, då är det ju oftast det här hårda, så att man ska växa snabbt. Det ska alltså pumpas in pengar. Men, och det kan ju vara bra för att vi faktiskt ska kunna växa. Så någon gång kanske vi behöver ta in det. Men det vi tvingas göra nu är ju bli mer eftertänksamma i så här, vad gör vi för val? Vi lär oss ju på ett sätt att typ prioritera, vad är viktigt för oss? Vad lägger vi våra pengar och resurser på?
Mm.
Och just nu för oss är det viktiga att leva ett liv som är hållbart för oss samtidigt som vårt bolag också går framåt. Och lönsamhet har alltid varit nummer ett, och varje år så har vi gått med lönsamhet.
Det är så stort, så mäktigt att kunna göra det. Ja. Men om ni skulle ta in investering, kommer ni vilja vara majoritetsägare då?
Oh, alltså, både jag och Sara pratade om det här för inte så länge sedan. Då var vi så här, okej, om någon skulle komma och säga så här, vi vill köpa ett bolag för så här mycket pengar. Hade vi gjort det? Och jag bara till Sara, jag hade inte gjort det just nu.
För jag, att
jag brinner så otroligt mycket för det här. Och det finns så mycket kvar som vi vill utveckla. Och Sara bara, jag känner exakt likadant.
Ja, så bra att ni synkade där.
Ja, så att alltså just nu så tror jag att vi absolut... Nej, just nu känner jag att nej, det är inte på tapeten. Men nej, det kanske ändras om ett år, om fem år, om tio år.
Vem vet?
Alltså, ja.
Men en fråga, ni som har ett så stort community, upplever ni att det är många kvinnor som har ekonomisk stress eller som kanske stressar över att de inte kanske kan lämna sin partner på grund av ekonomi, eller de kanske de behöver ha ett visst jobb som kräver enormt mycket energi och resurser och tid av dem? Är det många som har ekonomisk stress som är ihopkopplat då med sin, liksom, sitt välmående och cykel?
Ja, alltså vi får inte så många frågor kring det, men absolut. Nej. Att vi har fått de frågorna, så här, hur vågar man hoppa någonting, hur vågar jag följa hjärtat, jag brinner för det här, hur får jag ekonomin att gå ihop? Så att jag skulle säga att jag tror att många faktiskt påverkas av just den här ekonomiska tryggheten och där alla har olika förutsättningar, och jag tror också mycket grundat i ens egen uppväxt, men också vad man prioriterar, att vad är viktigt för mig. För vissa är ju pengar inte viktigt, men för väldigt, väldigt många i där vi lever idag så är ju ekonomi en trygghet.
Men vi kanske ska försöka nu inspirera ännu mer när det kommer till slow living och det här simpla.
Ja.
Förstår vad jag menar? Att vi kanske bara ska normalisera det mer. Men innan vi avslutar nu, för nu måste vi faktiskt starta avsluta, även fast jag vill prata mer, för jag har så mycket mer att fråga. Men vad har du för tips till unga som lyssnar, unga kvinnor eller män där ute som skulle vilja följa sina drömmar? Vad har du för råd till dem?
Alltså det är så enkelt, tror jag, att, alltså för de som lyssnar, för mig att säga så här, men våga gör det. Alltså gör det. Men det är egentligen mitt råd, men också att kanske börja i en ände där man börjar göra det en viss tid. Att så här, ja, men jobba 50% så att du har ekonomi att faktiskt klara dig samtidigt som du kan göra det du älskar. För då blir övergången inte så... Alltså den blir inte så stor, men också att man då kan ha passionen kvar. För jag tror att om man upplever mycket stress till ekonomi till exempel, då kan det ju bli att motivationen dödas för att man blir stressad.
Precis.
Så att faktiskt våga ha kvar nyfikenheten, kärleken, passionen och att få in det i livet, för då kommer det ge så mycket energi och man kan också känna syfte i att man kanske är kvar i det som inte känns 100, men man kan ändå se så här, men jag är här för att det här ger mig det här just nu.
Kanske en bra stress då, en bra energi man får av det.
Ja.
Och så avslutningsvis så kör vi alltid tre snabba som bara ska gå bam, bam, bam. Och det är, vilken låt spelar du när du ska peppa igång dig själv inför ett viktigt möte eller så här, oh, nu ska jag göra något viktigt där jag behöver känna mig taggad?
Den här låten, innan varje match, jag spelade fotboll back in the days. Okay. Who Run the World Girls.
Oh, passande. Så passande. Favoritserie?
Oh my god, jag är så dålig på serier. Men back in the days var det One Tree Hill.
Oh, nice. Lite kärlek då.
Mm.
Favoritpodd?
Oh, jag lyssnar typ inte på poddar. Men vad heter hon? Hon heter Organic Olivia på Instagram. Typ någonting med juice. Alltså hon är typ en hälsopodcast som intervjuar massa experter. Hon är grym. Mm?
Sista, favoritmat. Vad lagar du när du vill, när du är riktigt sugen på något?
En typ poke bowl.
Med lax då eller?
Ja, och tahinisås, ris, stekt broccoli. Mm. Typ sådana saker. Det är grymt. Gott.
Har du testat poke bowlen, den som har, som heter Poke, det är med kokosflingor, rostade kokosflingor. Det finns en Akaforum. När du kommer till Sverige nästa gång ska vi åka till Akaforum och äta den.
Det måste jag testa.
Men alltså, miljoner tack Susanna för att du var här idag. Vi saknade dig Sara, men jag bjuder in er igen. Jag känner att det här är ett sånt enormt viktigt avsnitt för att våra hormoner, vi kvinnor går igenom så mycket faser i livet medan vi ska kunna hantera jobb och hushåll och allt vad det är, och vi behöver stötta varandra och vi behöver stöttning och vi behöver veta hur vi kan optimera vår hälsa genom alla dessa faser vi går igenom. Så att, stort tack för att du har varit här.
Tack för att jag fick vara här. Det var så himla underbart att få ha en timme och bara prata med dig.
Själva ja. Men jag tänker så här, om man vill komma i kontakt med er, då är det Women Sync på Instagram. Är det bara Women Sync eller är det en punkt?
Ja, en punkt däremellan. Så women.sync.
Women.sync. Där kan man ju också hitta er två. Via den, Susanna och Sara.
Precis.
Tack, tack, tack. Vi ses nästa vecka.
Tack snälla. Empower her.
Tack för att du lyssnade på den här veckans avsnitt. Och tack Female Fun för att ni möjliggör för kvinnor att vara en del av framtidens utveckling.